Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En podcast från Aftonbladet.
Allsvenska podden är tillbaka den här veckan. Det är landslagsvecka. Sverige ska möta Serbien och Slovenien. Men vi ska snacka ner allsvenska omgången som har varit. Mycket spännande saker som hände där. Först Lin, berätta lite grann. Du har varit iväg på den här landslagssamlingen. Vad hände där första dagen?
Men det är som vanligt att det är Jan Andersson som har show på podiet. Han var på väldigt, väldigt bra humör. Igår ska tilläggas, det kändes som att han måste nog komma in med den typen av energi och pumpa in den i den här truppen efter de fyra matcherna som de hade senaste samlingen.
Ja, det får man ändå säga. Och ja, det var historiskt dåligt då får man säga, men, ja, men det är väl en del återbud nu också. Martin Olsson har lämnat återbud och sen var det 9 andra. Bland annat mittbackarna Jocke Nilsson och Alexander Milosevic. Så alltså det är ett litet stukat landslag. Men det blir spännande att se. Det är en del platser som är rätt öppna här. Men framförallt så blir det ju spännande att se vem man väljer bredvid Victor Nilsson Lindelöf. Då. Där borde väl Isak Gill ligga bra till med tanke på att han spelar i Hellas Verona. Även om det var Kurtulus som startade sist.
Jag tror att... Hade Kurtulus varit mer stabil i allsvenskan, vilket han har ju varit bra.
Han har varit bra får man säga. Men det var ju inte jättebra som han var senast.
Nej, alltså, men det är plumpen där mot Norrköpingsstraffen. Och sen så fick han ju kortet där i derbyt. Vilket man ju kan få. Men den samlade bilden är ju att hans formkurva inte har varit spikrak efter senaste landslagssamlingen. Så att jag tror också Hien ligger bra till där. Och sen måste vi ju säga någonting om Martin Olsson och hans skadehistorik när det är landslagssamlingar. Det är ju 3:e samlingen på raken som man blir uttagen till men inte kan komma.
Ja, den här samlingen var väl innan så här, han blev förvånad själv att han blev uttagen, för han visste inte om han skulle fortsätta landslaget, tolkade jag det som. Så att det blir spännande att se om vi får se Martin Olsson och mer. Han är ju bra och sådär, och det känns ju som att
han är bra för att han är också väldigt anpassningsbar på planen, och det är det Janne precis gillar, att han kan använda honom på lite fler olika sätt. Men det här hjärnskakning som Janne då sa att han hade fått, det måste vara efter Skånederbyt då va?
Ja, precis.
Det är ju inte, eller så här, det har vi ju sett i allsvenskan den här säsongen, att det är ju inte lätt att komma tillbaka. Sen tror jag inte att den var så allvarlig, men en hjärnskakning ska man ju alltid ta på allvar.
Ja, precis. Djurgården och Bosse Andersson hoppas ju i alla fall att Isak Hien spelar från start. De har ju skrivit en klausul i kontraktet med, eller affären med Hellas Verona, att om Isak Hien gör en A-landskamp för Sverige så får de 2 miljoner. Jag pratade lite grann med Bosse Andersson där och han bekräftade väl att det blev catching som han sa. Men han bekräftade inget mer om att de kunde få ännu mer pengar om det blev fler matcher.
Men inhopp eller startplats heller. Då? Eller?
Ja, men det är det jag inte vet. Men jag gissar väl att han måste spela minst 60 minuter eller något sånt där. Jag kan inte bara hoppa in i en minut. Även fast man blir registrerad för en landskamp om man blir inbytt med 10 minuter.
Sen är det någon ny regel där om man har flera medborgarskap, att man måste nu spela att jag kommer inte exakt ihåg hur många minuter det är eller matcher det är, men förr var det bara så att man behövde sätta foten på planen så var man bunden till ett land, men så är det inte längre.
Nej. Men Djurgården hoppas i alla fall att han startar då. Så att, ja, men det blir spännande. Och sen är det ju rätt coolt med Isak då, som kommer hem från, får väl säga att hans stjärnstatus har väl höjt lite grann sen han gick till Newcastle. Han väntar väl fortfarande på ösa in mål i landslaget. Får väl hoppas att han gör det nu då. Sen är det ju intressant att se Dejan Kulusevski, Anthony Langa, det är ganska, Emil Forsberg, det är ganska tuff konkurrens nu för väldigt många. Viktor Claesson har gått bra i Danmark också.
Ja, och Olsson, Kristoffer Olsson har också gått bra efter att han bytt klubb. Men Janne var ju väldigt tydlig igår. Jag frågade honom om Dejan och Alexander Isak, för att han sa ju på trupputtagningen att det var de här två spelarna som de ska liksom gå fram nu och ta mer ansvar i landslaget, och han skulle sätta sig ner med dem, avslöjade han, och ta ett samtal med att nu är det dags, ni smekmånaden över, liksom, nu ska ni fram här och ja. Liksom ta över middagsbordet och ut på planen. Och ja, alltså det kan man ju se på två olika sätt. Antingen att han tycker att de har varit för tillbakadragna och litat för mycket på de äldre spelarna som de spelade med när de kom in i landslaget. Mm. Eller att han känner att nu spelar ni båda på så hög nivå och presterar i Premier League, och då ska ni kunna var mer framträdande i landslaget också.
Ja, spännande i alla fall. Det är svåra matcher. Serbien borta och Slovenien hemma. Det är alltså, ja, för svenska landslaget känns det som ingen match är lätt längre. Nej. Med tanke på det gick förut. Men ja, vi får se vad som händer där.
Serbien, det ska bli superintressant.
Ja, men nog om landslaget då. Vi går och hoppar direkt över till matcherna som var i helgen här. Där fortsätter man att imponeras av Djurgården. Man undrar lite grann när det ska ta slut, den här superformen som de har. Och nu är det till och med så att Viktor Edvardsen som har varit, jo, han har varit bra, men han inte så där dunder bra som alla hade trott att han skulle lösa in mål. Men nu får man säga att han gjorde 3 i den här matchen mot IFK Göteborg, och har ju varit väldigt viktig för Djurgården den här säsongen, och han var ruskigt nöjd med den matchen.
Jag är faktiskt väldigt imponerad över hur han har hanterat de här rubrikerna kring att han skulle vara en floppvärvning, och att han ja, men, och att han ju har varit ganska tydlig med att som tränarduon Kim och Tolle spelar honom, att han känner sig lite begränsad. Och man såg ju där i matchen på Cypern till exempel, när det var lite lösare tyglar, att han blommade ut på ett annat sätt. Så att han får göra 3 mål här och få in den glädjen och det självförtroendet i sig själv igen, kommer ju vara jätteviktigt för Djurgården på avslutningen på den här allsvenska säsongen.
Ja, det var som man sa när man var här tidigare, att han var ju nöjd med poängskörden han har gjort. Det där går inte att säga någonting om, han har varit viktig för Djurgårdens spel och gjort det väldigt bra och sådär, men det är väl målen som inte har kommit i den takt han hade velat. Nu har han ändå gjort 22 matcher i allsvenskan, 9 mål och 8 assist, det får man säga är också ruskigt bra, så att det är väl liksom ingenting att säga om egentligen. Men det känns ändå som det finns mer att ta av Edvardsen, och det är ju bra för honom.
Och att det känns ju som att han, ja, men det här med meditationen och yogan och att han stretchar och liksom tar hand om kroppen på ett annat sätt. Det är ju också, han är ju väldigt ambitiös också. Så att, nej, som jag sa, jag är jätteimponerad av honom, och viktigt för Djurgården att han får självförtroende i målskyttet också.
Sen får man säga att det är ju en horribel straff de får där i Djurgården, när bollen tar i magen på stackars Bångsbo där. Och, nej, det, tyvärr, vi har ju inte pratat så mycket om det här lyftdomsluten så här, men det har ju varit väldigt många domslut just på slutet här, tycker jag, som har varit väldigt konstiga. Och, ja, men framförallt var det ju, Kalmar hade ju en boll inne där mot Norrköping också. Där var det ju också så här, bara, vad är det som händer? Och där reagerar jag lite grann på Alexander Axén, eller Karin Frick var det som lyfte frågan om att borde inte Oskar Jansson räcka upp handen och sagt att den, och då rasade både Fjällström och Axén, bara, men nej, så är det absolut ingen som gör, det finns ingen som gör så. Det är rätt historielöst, det bara gå tillbaka, säga vad man vill om Paolo Di Canio, är ingen favoritspelare för min del i slutet av hans karriär, men han det finns ju den klassiska fair play-grejen där, när han får, kommer ett inlägg från höger och han spelar i West Ham och målvakten skadar sig i situationen innan, och så kommer ett inlägg och ska han bara lägga in bollen öppet mål, då tar han ju ner bollen med handen och så säger han bara, men titta, målvakten låg där nere, vi måste blåsa av match, eller blåsa av liksom, och då så blåser de av. Han fick ju någon form av fair play-pris för det också, så det är klart att sådana situationer finns ju. Därmed tänkte jag att Oskar Jansson borde ha gjort så, men det är inte konstigt att Karin Frick lyfter frågan, tycker jag.
Nej, absolut inte. Och jag vet inte, de förklarade ju ändå rätt så ingående där med hur man ser att han byter hand sen när han tar bollen. Så att jag förstår att om det var fjärde dom, att han står och inte kan se att han är skymd. Men om man ser att det tar så lång tid, spelarnas reaktion, och sen så ser man att han har ett litet onaturligt rörelsemönster när han tar ut bollen, då kanske man kan lägga ihop 1 + 1.
Ja, exakt. Men det där, jag som jag var inne på tidigare, jag vill inte heller vara i allsvenska liksom, eller alltså, en form av VAR i alla fall. Kan man inte bara sätta en reprisskärm nere vid bänkarna då? Alltså någonstans, så kan domaren få hjälp att kolla på den 2-3 gånger. Alltså det tar ju inte så lång tid. Det borde vara ett hjälpmedel som de börjar ha, istället för att liksom ha något varrum som ska gå upp och kolla i och ta tid liksom. Ge domarna liksom chansen att se några repriser till på en skärm där nere.
Med målkamera i alla fall liksom.
Ja, målkamera, ja precis, ja, men det är en annan, eller målkamera menar, ja, det är ju, vad heter det, liksom, det är en annan sak. Men just att få se repriser tycker jag aldrig kunnat gjort, så att det blev enklare, för att ja, alltså det är ju extremt många domslut varje gång tycker man nu. Ibland är det så här som jag tror att domarna jobbar för att få fram VAR liksom, för de vill ju såklart ha det. Men nej, det lär väl inte.
Alltså vi satt ju på Friends den här matchen på Tele2, så jag fick ju se den i efterhand. Och då är det ju jättelätt och när man får se repriser och se hur att det är svaga straffar. Men ja, jag vet inte fan, det är skitsvår diskussion. Det är trist, men det är trist när det blir så mycket fokus på det under en omgång.
Ja, exakt. Och det känns som det har varit lite för mycket. Det känns som vi säger varje säsong, men det blir ingen bättre. Men. Apropå det här, så var vi på Friends, som du sa. Och det får man säga att AIKs form nu är ju inte den bästa. Och det var efter 1-1 mot Degerfors, där AIK visserligen borde ha ledat med kanske 2-3-0 efter första halvlek. Men där man blir helt liksom paralyserade, får man nästan säga, när Degerfors kvittera från ingenstans i 50-50 minuterna eller det var, till 1-1. Och sen så händer ingenting framåt på AIK. De har några farliga lägen, men det är ju Degerfors som ska vinna matchen sett till de två jättechanserna de har. Det är väl Sotte som rensar på mållinjen när Djurdjic kommer fram där i slutet. Och sen är det... Ja, precis, Björnström. Och sen är det... som nickar bort bollen där då.
Det var Björnström.
Ja, precis. Och sen, men det här är den situationen innan när, tror jag, är Sotte tar bort den från målet när Djurdjic kommer fri. Så att det var ju två jättelägen, och sen hade AIK ett läge också i och för sig. Men nej, och det var väldigt mycket avgå krav, och vi hörde ju, satt i bredvid några som skrek på Jurelius att han skulle ta ansvar och avgå. Det var väldigt mycket frustration, inget ovanligt, men AIK är under press, och ja, fortsätter de spela som de gör nu så kommer de absolut inte komma topp 3, även fast det bara skiljer 2 poäng till Hammarby, tror jag. För jag tror att de andra lagen är så pass stabila i toppen. Men
det var ju verkligen, om man ska citera Ulf Lundell, ett hus av kort. För att när de släpper in det där 1-1 målet, då är det ju som att allt självförtroende försvinner. Det AIK har stått för i typ 2 säsonger med deras försvarsspel, att det är liksom helt utraderat i deras minnesbank, att de är, eller åtminstone har varit, allsvenskans bäst försvarande lag. Och sen så, men det var ju som Nabbe, när Bilbao Hoes sa till oss också efter matchen, han var ju alltså jättehård i sin kritik mot hur AIK agerar ute på planen, alltså både efter 1-1 men också innan det, att han sa att förra säsongen så stod jag och berömde vårt försvarsspel jättemycket och var kritisk till hur vi är i det offensiva spelet. Han bara, i år är det helt tvärtom, jag vet inte hur många nollor vi har hållit, men det är alldeles för dåligt. Och så sa han så här, vi springer ihjäl oss där uppe, men vi kan inte försvara oss också.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nej, exakt, exakt. Och men det jag tyckte var konstigt också, det är att de har ju, det är ju Nabbe liksom också med i liksom, de har ju så många erfarna spelare som har varit med om sådana här situationer förut. Det ska inte behöva bli så där paralyserat som det blir. Och, men det känns fortfarande som de inte har hittat den tryggheten i försvaret, och det är konstigt också, för de har, det är ju liksom samma spelare i princip. Mm. Som, nej, det är jättemärkligt då. Nej, jag vet inte.
Är det då liksom Milosevic som, jag vet inte, att han kan sakna så mycket?
Gudetti saknar de ju, om man säger, där han var i någon form av referenspunkt i anfallet, får man ju säga. Men där var det, får man säga, väntat också att det skulle bli så här skador hej, fram och tillbaka, tyckte jag i alla fall. Men han får ju sin beskärda del av kritiken han också nu, Gudetti, som, ja, nej, de har väldigt mycket att tänka på utöver där. Och,
men Degerfors, de ju... man ska ju också säga, de högg ju också på alla misstag som AIK gjorde, och deras mål, absolut att det är en tilltrassad situation och att det är lite turligt, men det var inte helt oförtjänt att de fick in ett mål i alla fall. Sen skulle ju AIK ändå ha vunnit den matchen, men tycker ändå att Degerfors stod upp bra.
Ja, absolut, och imponerande. Bra insats att komma tillbaka framförallt.
Men det som också är oroande och som jag reagerade på i mixade zonen efteråt, det är ju Sebastian Larsson och Micke Lustig. Det var inga klara besked där på att de var nära på att skriva på nya kontrakt.
Nej, det tror jag absolut inte. Det tror jag att de kommer nog ta ett beslut sent här. Och... Nej, jag vet inte. Det känns som att AIK även nästa säsong måste de börja om på något vis. Så kommer de genomgå lite av ett generationsskifte, tror jag. Om man tittar på truppen nu då, så är det väl, ja, men Micke Lustig och Seb Larsson säger att de försvinner. Nabbes kontrakt går ut. Otieno vill väl bort, men han kan inte säkert att han blir så. Pertan lägger väl av.
Mm.
Du har Ayari som kommer säljas. Bilal som vill säljas, men där finns det väl inga köpare än så länge.
Milosevic vet vi inte heller hur...
Milosevic vet vi inte, där finns det ju utlandsintresse, men det är väl han då som ska vara någon form av stabil grund att stå på. Men det känns ändå lite, Mendes vet man inte vad som händer med heller, han kanske också säljs.
Mm.
Så att det kommer bli, ja, vad händer med Vincent till exempel? Zaka Elbouzedi lär de väl göra sig av med, kan jag tänka mig.
Fan, nämnde du Bahoui?
Upp till förväntningarna. Ja, Bahouis kontrakt går ut liksom. Mm. Så att nej, AIK kommer vara, och det jag menar, den här AAA-försäljningen räddar ju upp hela säsongen för AIK, för jag menar, hade de inte haft den och inte haft några pengar, då hade det ju sett nattsvart ut, får man ju säga.
Ja.
Även då, fast de kan komma topp tre och rädda upp det ändå. Men jag menar, där gör man ju, den har ju räddat väldigt mycket. Så att, nej, men AIK har väldigt mycket att fundera över, och Henrik Jurelius, som han, inför nästa säsong, så får han nog rejält med att fundera över vilka värvningar han ska göra, och känns inte som han har råd med några missar alla typ Kurpic eller något sånt där.
Ska han stå, tycker du att det är rimligt att de skriker avgå Jurelius? Tycker du att han ska ta
ja, jag smällen. Tycker inte det. Inte att han, nej, men så är det väl inte. Det, om du tittar spelare för spelare, jag menar, nog passen ska och kunna prestera bättre än så här. Med de spelarna de har, det är en landslagsmeriterade spelare, det är unga som har varit väldigt bra bara för någon för några omgångar sedan. Sen kan man ju diskutera, var det rätt att sparka Bartos eller inte? Så mycket bättre ser det ut nu, om man hade inget klart alternativ. Det är klart man kan diskutera det. Mm. Att man sparkar honom och tar in Goitom som en P19-tränare. Men det är ju, jag har ju svårt att se att man ska såga honom. Jag menar, Zaka Elbouzedi, och det är klart att det är Jurelius som värvar spelarna, men Zaka Elbouzedi var ju helt och hållet Bartos spelare, och den här Kimpioka var ju liksom, båda de två var liksom handplockade av Bartos. Så att, ja. Nej, jag har ju svårt att se att Jurelius skulle ryka redan nu, men han kommer väl såklart utvärderas efter säsongen också, men nej, jag tycker inte han har, hade klart
att
han
har gjort en försäljning som leder upp deras ekonomi. Precis,
ja, precis. Och sen blir det ju tufft då, eller det sköter väl Peter Wendberg och tillsammans med Jurelius och några till och hitta rätt tränare. Där får de ju också, där blir det ju ett väldigt noggrant arbete som måste göras. Det blir, tror väldigt spännande att se vilket spår de går på.
Tror du att det spelar in mycket om Lustig och Larsson ska fortsätta, vem som blir tränare?
Ja, jag tror mer de, ja, det, dels gör det väl det lite grann tror jag, men dels blir det väl känslan i hela klubben när de sätter sig ner och snackar efter säsongen här. Så om det väl, Jag tror inte det har någon avgörande betydelse vem som blir tränare, utan det är mer deras känsla vart klubben är på väg liksom, tror jag.
Men passande landslagsuppehåll för dem i alla fall. Både för att
Gulek
ska komma tillbaka och för att de ska kunna komma samman och på något sätt hitta en trygghet i sitt egna spel.
Ja, och sen så får man ju säga då att de har ju kastat bort, som Gudette sa, 5 poäng här mot Varberg och Degerfors. Men de är fortfarande bara 2 poäng ifrån Hammarby som är 3. Så att jag menar att AIK kommer 3 den här säsongen, så får man säga att det är en bra.
Ja, och nu har ju AIK säsong. Jag tror AIK har Sirius borta i nästa och Hammarby möter
ju Malmö. Ja, och sen har AIK Djurgården här ganska snart också, tror jag.
Mm. Mm.
Eller det kanske inte är.
Jo, det är det.
Jo, det är det. Exakt.
Det vi tippade ju någon form av allsvensk slutspurt igår och då slog det mig hur många... Alltså stora och viktiga matcher det ändå är kvar.
Ja, kul. Det blir en kul avslutning på Allsvenskan.
Mm.
En annan match som också var en stor match får jag säga. Det var Malmö, Skånedärvet mellan Helsingborg och Malmö. Där vann Malmös Patriot Seydou och Dennis Hadzikadunic gjorde mål. Och Malmö smyger med på något vis.
Ja, jag hade varit livrädd om jag hade varit de andra lagen ovanför.
Är det något lag som kan gå rent i Allsvenskan så är det ju Malmö, om man säger. Med tanke på att de har bred trupp och vilken spets de har. Så att,
och tyngd.
Ja, verkligen. Så att, men det blir spännande. Och där har vi ju Åge Hareider som man har fått. Det får man säga, fast de inte har rosat marknaden i Europaspelet, så får man ändå säga att de har skärpt till sig i Allsvenskan. Och de är ju precis samma poäng som AIK, 40, de är 2 poäng från Hammarby och det är med 8 poäng upp till Djurgården. Det är ju väldigt långt upp,
men Europaplatsen är ju verkligen inom räckhåll.
Verkligen.
Men har du tabellen där framför dig eller?
Ja.
Vad kan du uppdatera mig lite där kring Helsingborg?
Ja, men det är ju Helsingborg då, de klev ju, ligger ju alltså på näst sist 17, Degerfors på kval 18 och sen har du 6 poäng upp till Varberg som är 24 poäng.
Mm.
Så att det känns ju som att det är Helsingborg och Degerfors som gör upp om kvalplatsen och sen så GIF Sundsvall åker ur minus 38, 11 poäng, bara 3 vinster på 23 omgångar och fick ju bara 1-1 mot Mjällbro. Där gjorde man ju 1-0 i 77 genom Ronaldo Damus och hade man hållit den ledningen så hade man här kanske haft ett visst hopp då. Nu är det 6 poäng upp och det är svårt att säga att Giffarna vinner typ 2 matcher till och eller 3 matcher till.
Men Helsingborg tror jag ju, alltså den truppen de har nu och de här 2 senaste matcherna, alltså nu såg jag såg 60 minuter mot Malmö, men det är ju ändå ett, alltså en stor skillnad mot hur det ser ut när de började den här allsvenska säsongen.
Ja, verkligen.
Och de spelarna de har fått in nu gör ju såklart skillnad för att de är erfarna spelare. Så att jag tror inte det är helt omöjligt att HIF gör en resa i tabellen de här sista omgångarna.
Men det vi kan konstatera det är att det kommer att bli ett lag som åker ur som är riktigt vassa. För jag menar, Degerfors tycker jag är riktigt vass att visa mot AIK. Jag tycker även att Helsingborg har skärpt till sig på slutet. Så att någon av dem kommer åka ut om inget mirakel sker. Det känns lite hårt faktiskt. Två väldigt bra lag.
Ja, och för HF bara in lite självförtroende. För man såg ju deras omställningsspel. Att de är snabba och där vet de liksom hur de ska agera. Men också att de stundtals, alltså när de hamnar i underläge och känner sig pressade att göra mål. Att de ändå kan etablera eget anfallsspel också. Det är bara det att ett lag utan självförtroende har ju svårare att lösa det än att vara effektiva i omställningarna. Så jag tror att, jag vet inte vilka de möter nästa omgång, men alltså får de in en seger där så tror jag verkligen att de kan klättra upp på en kvalplats i alla fall.
Absolut, och de, men som sagt, de har ju hittat rätt med värvningarna tycker jag också. De har gjort bra med Abbe Khalil och Muschini och de här som har varit väldigt bra. Helsingborg möter Kalmar borta, som är ganska tuff match.
Just det.
Det är ganska fina matcher nästa omgång. Malmö mot Hammarby på lördag och sen har vi Kalmar, Helsingborg, precis. Varberg tar emot Häcken och sådär. Så mm. Sen är det El Vestico också, Göteborg mot Helsingborg. Så det blir spännande. Mm. Men vi ska hålla oss kvar vid omgången som var då. Och där kan vi konstatera att Hammarby har fortsatt svårt att knyta ihop säcken när det väl gäller. Visserligen väldigt tuff match, men... ja, där hade man faktiskt, jag hade trott faktiskt att Häcken hade ganska en del spelare borta. Jag hade ju trott att även fast ja, Häcken är väldigt bra, så när Hammarby tog ledningen där ganska tidigt så trodde jag faktiskt att de skulle ta hem det. Men så är ju sånt olyckligt självmål av stackars Nathaniel Adjei i 90:e minuten.
Som gjorde en jättebra match i övrigt.
Ja, och där får man ju liksom credda Hammarby också med den här satsningen på unga spelare. Det är ju samma sak som de gjorde med Odilon en gång i tiden, att de liksom, när det var, även fast det var viktiga matcher i Allsvenskan och han hade gjort en del misstag, så fortsätter man att spela honom från start, Odilon, och det gav ju ganska mycket klirr i kassan, får man säga. Här gör man samma sak, det är en viktig match mot Häcken, istället för att flytta ner, flytta in kanske Simon Sandberg eller göra liksom, och göra om i på positionerna, så kör man in Adjei och tror på honom, och det tror jag man kommer ha stor nytta av. Sen gäller ju bara att han inte liksom deppar ihop efter det här, utan det är ju väldigt olyckligt att en ung spelare det kan ju betyda väldigt mycket i slutändan, men jag tror ändå Hammarby gör rätt som fortsätter att tro på sin strategi med unga spelare, och att det ger dem chansen. Så att,
det är också ett otroligt läge Besara får i slutet alltså.
Ja, att han inte gör mål där alltså, det är sinnes.
Ja,
fattar vad det kan göra sen när vi summerar det. Ja, det kan bli kosta om man missar.
Men var en rolig match, kul att se.
Ja, det får man säga ändå. Det hände rätt mycket, och det är ju två, det märktes faktiskt att två av Allsvenskans bästa lag som möttes, och framförallt spelar de väldigt fin fotboll.
Antonsson knapar in där på Jeremejeff också nu.
Ja, och att det var han som skulle avgöra, det var väl inte speciellt oväntat. Det är ruskigt imponerande, och som vi har varit inne på tidigare, han måste ju gräma sig rejält, stackars Antonsson.
Det är din tes som du driver.
Ja, exakt. Ronaldo och Messi och Antonsson och Jeremejeff, där har vi den.
Federer och Nadal.
Exakt. 17 mål nu har han gjort på 23 matcher och har fortfarande 4 upp till
men du, på tal om Hammarby där, så skickade jag ju en bild till dig sent igår som jag fick från en orolig Hammarby-supporter, där Travalli hade lagt upp att han var på ett medical center i Dubai, och deras fönster är ju också fortfarande öppet, men du kom med lugnande besked där.
Ja, men alltså jag tror ju att jag har försökt ta reda på det här nu, men jag har inte fått det, men alltså som jag fattade som så gjorde ju, eller det vet jag ju, Travalli gjorde ju sin läkarundersökning i Dubai, och det är väl dit han ska upp nu och kolla knät.
Mm.
Han la ju upp där, så jag tror inte att det är någon transfer på gång. Men jag
kan ändå inte bara skicka de plåtarna hem till Hammarbys läkarteam.
Exakt. Men vi ska kolla upp det här. Jag har inget definitivt svar att ge. Det vore ju en ruggig sensation om man skulle tillbaka till Dubai redan nu. Går ens där förresten, man kan byta tillbaka så här. Ja, det
Travalli löser.
Vi kan kolla. Ja,
men säkert då, det är landslagsuppehåll, och igår var ju första riktigt kalla dagen här i Stockholm, så han kände väl att Dubai är bättre för rehab.
Mm,
om han nu fortfarande har problem, men det har han ju då uppenbarligen.
Ja, han har nog där lite, känner jag. Men vi ska kolla upp det exakt vad det var senare. Elfsborg 3-0, ruggigt bra för Jimmy Tillin, som fortsätter att ta segrar, vilket behövs med tanke på hur dålig de var innan. Sirius och Mjällby lite samma situation där. Sirius började väldigt bra, men nu har de börjat sackat efter. Behöver inte bekymra sig om någon nedflyttningsstrid, men oroväckande form där, oroväckande form på Mjällby som inte kan vinna mot Sundsvall.
Jag ska inte säga att det är oroväckande, för det är mer, de presterar kanske på den nivån som man hade tänkt att de
skulle. Ja, precis. Oroväckande var såklart att ta i, men just formmässigt menar jag på att de inte är superbra.
Mm. Sirius däremot hade jag ju lite högre förväntningar på.
Ja, det hade jag också faktiskt. Men de började så bra, och ja, nu är de en poäng före Varberg, och ja, det är...
Ja, fast de ska ju ha ett Hammarby som kommer dit som inte kommer vilja tappa något poäng i Uppsala.
Nej, precis. Ja, det blir spännande att följa. Det om det för den där omgången. Så gör vi så. Och sen så, ja men lite ett silisvep här då. Det är ju verkligen
jag
mitt
emellan. Det.
Ja, det är verkligen mitt emellan två fönster här. Så det är inte så mycket att spända. Det är mer att de förlänger kontrakt och sådär med spelare. Och försöker, ja, det är väl någon, mitt i någon form av vakuum här nu. Men som jag fattade som och fått höra så är ju Gustav Lagerbjälke, mittback i Degerfors, som gjorde rätt bra mot AIK. Följs av klubbar i Italien, bottenlag i Serie A och några klubbar i Serie B som håller koll på honom, så vi får se vad som händer där. Det vore ju märkligt om inte Degerfors försökte köpa loss honom efter från Elfsborg. Jag tror inte att om Elfsborg väljer att satsa på honom till nästa säsong, det kan man ju, ja, om han väljer att konkurrera där, men de har ju väldigt, väldigt bra mittbackspar nu, framförallt inte Väisänen är såld ännu. Så att vi får se vad som händer där. Men det finns intresse för honom lite varstans. Något mer gällande silly season? Jo, men det var ju det att AIK hade kollat upp lite informellt här med de har, man skulle säga att AIK har träffat väldigt många tränare och vill ju liksom ha haft möte med flera. Och man hörde sig för lite informellt med personer runt om Jocke Persson för att kolla om de ville, han ville ta ett möte, men det var inte intressant. Han är nog bara intresserad av Varberg och i nuläget så siktar väl på att komma utomlands om han inte ska vara kvar i Varberg. Men det är ju ingen, det är inte förvånande att allsvenska klubbar får rycker i Jocke Persson. Det, han har ju gjort det väldigt bra sådär. Sen är frågan hur han skulle passa utomlands och hur han skulle passa i en allsvensk toppklubb. Det vet man inte. Men ja, det var det.
Det är sjukt ändå att både AIK och Malmö letar tränare.
Ja, det är spännande tider.
Man skulle vara ju tränare.
Och de lär ju få, det var ju som vi tar inne på tidigare, de slåss ju ungefär om samma tränare. Ja, det är spännande att se vem de löser och vad som händer med Andreas Bränslund till exempel, som inte har förlängt kontraktet.
Det känns lite skevt med att det är landslagsuppehåll, för att man är ju så inne i allsvenskan och alltså, det känns ju som att nu ska det avgöras och det är så mycket matcher som man väntar på. Samtidigt så är det ju också är trevligt för att det då dras ju den allsvenska säsongen ut, så att det känns som att man har mycket härligt kvar när hösten är som bistrast.
Ja, verkligen. Ja, alltså det kommer bli en grym avslutning på allsvenskan, både i toppen och botten. Det kan vi i alla fall slå fast.
Det gör vi.
Jag hade en del spaningar här också. Edvard känner meditation, den hade vi varit inne på, va?
Ja, men det är någonting du själv kanske känner att du vill börja med.
Ja, men det är helt ärligt, nästan som jag börjar fundera på det nu för att få lite lugn och ro. Jag tror fan man skulle testa att meditera också. Så.
Du och Eva sen tillsammans, lugn, det kan lugn. Jag kan filma det.
Det kan vara bra problem. TV. Men, har du testat meditation?
Ja, det har jag. Men bara på Ibiza. Så att där kommer man ju i stämning direkt. Men att jag skulle sätta mig och göra det här själv, det har jag jävligt svårt att se. Men det kanske var bra. Man är ju inte världens lugnaste person.
Nej, precis. Man skulle nog testa det med meditation. Vi kanske tar efter Edvard sen.
Gör jag det?
Ja, gör jag det så lovar jag att återkomma med hur jag tyckte det var. Utöver där så Djurgården gör ett positivt resultat. Som jag fattade som så har de 100 millar på kontot nu ungefär. Lite drygt.
Det är bara Bosses egna jobbat. Konto eller det är klubbkontot.
Nej, det är Henke Bergen som håller hårt i dem där. Är ruskigt bra jobbat. Vi får se här när de redovisar siffrorna här, men ja, de har det väldigt bra förspänt. Och som jag varit inne på tidigare så är de inte klubben heller som betalar ut de absolut högsta lönerna i allsvenskan, och det är ju det är sunt. Så det blir spännande att se här dels nästa säsong vad de kommer göra med pengarna. De har ju fått in bara 10 miljoner här nu på. Ja, men dels fick de in 5 miljoner när de vann mot Molde, va? I prispengar fick de 2 miljoner att spela oavgjort. Och sen så kommer det in 2 miljoner om Isakien lär väl göra en match för Sverige i alla fall då. Så det är väl närmare 9. Eller drygt 9.
Ska vi träffa Hien nu snart? Ja, men timme på i mixad zon. Så då kan jag fråga honom.
Ja, gör det. Spännande. En sista spaning då var ju att Alexander Axén hade en väldigt bra sekvens där. Eller bra, men det var roligt. när det kom upp kan man säga att det var ett barn eller ung? Jag vet inte hur det
är. Det är du som är tvåbarnsförälder.
Ja, en tonåring. Jag vet inte hur det var. Jag har bara sett sekvensen snabbt. Men han sa, gå ner därifrån. Till den här som gjorde massa tecken där i, i Discoverys studio. Så det var lite roligt.
Vad är din förebild när det kommer till barnuppfostran, har jag?
Ja, exakt. Gå ner därifrån. Nej, det tycker jag var riktigt bra. Ja. Roligt. Den blev viral, den videon.
Ja. Men mer än så ska inte behövas.
Nej, precis. Precis. Du, det var väl allt för den här veckan, va? Vi är tillbaka efter, nej, inte efter landslagsuppehållet. Det är väl nästa vecka, va?
På tisdag nästa vecka så möter de ju,
och då har Sverige spelat mot
Slovenien.
Mm. Det blir tuff match, tror jag.
Slovenien hemma med.
Ja. Mm. Härligt. Du, jag kollar på det här klippet igen nu. Barnuppfostran här. John Allbåge twittrar så här. Här snackar vi multitasking. Fotbollsexpert och barnuppfostran på en och samma gång. Alec Axén, mina damer och herrar. Så att, ja, roligt.
Jag tror det är mest roligt för er föräldrar.
Ja, inte så roligt för dem. Ja, precis. Ja, vi säger så. Med det tackar vi Alexander Axéns barnuppfostran för att avsluta den här...
Jag tar med mig det.
På återhörande.
Hej. På återhörande.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.